Hej och välkomna till det här avsnittet av YH-podden. Vi tänkte prata om ledningsgruppen idag.
Ja, och idag är det du och jag, Tobias, som är här.
Ja.
Ja. Och ledningsgruppen, ja, den kan vi prata mycket om.
Ja,
och det kan vi dela in det på något sätt?
Ja, men det... Alltså ledningsgruppen har ju varit ett fundament av YH så länge och KY. Alltså en sån viktig del. Jag tänker att det egentligen finns tre huvudsakliga områden. Det ena är ju vad liksom ledningsgruppen egentligen fyller för funktion. Om vi struntar i förordningar och sånt, vad har man störst nytta av ledningsgruppen till? En del är att de ska ju utfärda examensbevis och sånt, men mycket är ju rutin. Liksom, men vad kommer den riktiga nytta av dig? Och sen tänker jag på det här med, jag brukar kalla det för en disciplinerad ledningsgrupp, eller liksom sätta liksom ribban för ledningsgruppen. Många har ju problem med att ledningsgrupper är inte dyker upp. Låg närvaro, vill ha kortare möten, vill ha färre möten, istället för att så här, vi ses varje månad och en hel dag. Och liksom, det kanske är överdrivet, men så engagemanget är väl en punkt.
Och sen tycker jag att det här med vad har ledningsgruppen för ansvar egentligen?
Mm.
Har de ett ansvar överhuvudtaget?
Mm, det är precis. Det riktiga ansvaret.
Det riktiga ansvaret.
Ja, men de tre. Den tangerar min väldigt bra också. Alltså, jag tänker också på anordnaren kontra ledningsgruppen. Mm. Vem äger utbildningen? Liksom. Men det var ju precis det du sa. Så att ja, men de är bra.
Mm. Var ska vi börja?
Jag tycker vi börjar där, på den sista punkten. Alltså, vad är det egentliga ansvaret? För den är ju spännande. Jag levde ju i en... uppfattning av, men kan vi ta en liten bakgrund. Jag har ju haft väldigt långt ideellt engagemang i massa organisationer, suttit i massa styrelser. Jag tycker att de liksom demokratiska principerna är viktiga och intressanta. Så att jag, utan att ha kollat upp det, så antog jag hela tiden att ledningsgruppen är lite självägande. Ingen kan gå in, alltså ledningsgruppen ska helst tillsätta sina egna nya ledningsgruppsledamöter. Ledningsgruppen liksom bestämmer sin egen arbetsordning, vilket de gör. Men sådär, ledningsgruppen är en egen part. Tills jag pratade med myndigheten en gång om sådär, ja, men vi har en ledningsgrupp som inte närvarar så mycket, och de har i sin arbetsordning sagt att de vill vara i majoritet när de fattar beslut, och fattar beslut om att till nya medlemmar eller ta bort medlemmar bör ju då fattas på ett möte. Och så sa de, nej, så ska ni inte tolka det. Anordnaren har rätt att bestämma ledningsgruppens sammansättning. Och det, då fick jag en liten, det här var flera år sedan, men det var ändå en så här liten knuff i huvudet av att, ja, men i teorin så kan ju anordnaren, om ledningsgruppen fattar beslut som man inte är nöjd med, kan du sparka ut hela ledningsgruppen och tillsätta en helt ny. Tills de röstar som du vill. Och då kan de inte ha ansvar.
Nej.
Om anordnaren tillsätter hela ledningsgruppen så kan de inte ha ett ansvar.
Nej, och det är ingen som... Inget i någon förordning eller lag som säger att ledningsgruppsdeltagaren har ett ekonomiskt ansvar eller något sånt.
Nej. Nej, men där, alltså tittar man på en vanlig...
Med en anordnarens representant kanske. Nej, inte som privatperson.
Nej, och tittar man på en ideell organisation eller på ett bolag, så har man ju någon form av årsmöte eller bolagsstämma eller någonting, där aktieägarna eller medlemmarna får rösta fram en styrelse som man har förtroende för.
Och då pratar vi om en styrelse, klart.
Ja, precis. Och jag tänker att en ledningsgrupp, om det skulle fungera på det sättet att de kan liksom ersättas varje år eller så, då borde det inte bara vara anordnaren som gör det, utan då borde det finnas ett samråd som är större. Liksom. För nu blir det ju en snedfördelning. Det blir ju lite som att, om man är i ett litet bolag där en person äger alla aktierna och tillsätter hela styrelsen, då blir det ju samma sak. Då kan ju den personen sitta i styrelsen och kasta ut resten när de inte håller med.
Mm.
Men då förvaltar man ju bara sina egna intressen. Ledningsgruppen finns ju där för att förvalta branschens intresse av utbildningen, till skillnad från anordnarens intressen. Så där tycker jag att det finns en liten så här förordningsmiss i att ledningsgruppen inte är så självständig. Alltså den borde vara mer separerad från anordnaren. Anordnaren borde inte ha full makt att kasta ut dem.
Nej.
Jag tycker inte att de borde få det ekonomiska ansvaret, för det ligger hos anordnaren att förvalta pengarna man får och följa kvaliteten. Men eftersom de just fattar beslut om innehåll och kursplaner och sånt, så kan ju då en anordnare som känner att nu gjorde ni för jobbig utbildningsplan, eller det här kan inte vi hitta lärare till, då kan de kasta ut en ledningsgrupp. Mm. Jag tror aldrig det har hänt. Men möjligheten finns ju.
Ja.
Och det tycker jag är att liksom... Därför blir de ju, för mig blir de ju numera mer av en referensgrupp. med det synsättet. Alltså jag vill ju ge dem full, alltså det är de som ska besluta. Alltså de ska ju vara drivande i de här utvecklingsfrågorna. Och dit vill man ju komma. Men i verkligheten så är de ju verkligen bara en referensgrupp.
Ja, men det är de. För de, om vi tittar på kvalitetskriterierna som finns, så svarar de för att systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.
Mm.
Och jag vet inte hur många ledningsgruppsdeltagare, hur många ledningsgrupper pratar man på det sättet egentligen?
Förmodligen inte så många. Vi kan ju glida över lite i så här att få en engagerad ledningsgrupp då, ja, tänker jag. Och sen kan vi ju efter det hamna i vad man faktiskt kan ha dem till när det fungerar bra.
Mm.
Men steget däremellan då, att verkligen få dem engagerade. Alltså, några av de bästa ledningsgrupperna jag har haft och liksom dragit i, jag har gjort från olika håll. Ibland har jag gjort det för att jag har varit utbildningsledare. Och ibland har jag gjort det för att jag bara varit ordförande i ledningsgruppen och tyckte att det var viktigt att styra upp det. Och varit liksom från arbetslivssidan istället. Men jag tycker väl att liksom, i grunden som systematiskt kvalitetsarbete där då, när det funkade riktigt bra, då var det ju rätt mycket diskussioner i ledningsgruppen om, ja, men hur gör vi utvärderingarna? Vad ställer vi för frågor? Får vi svar på de grejerna vi vill veta? Kan vi se att de lär sig rätt saker? Och det landade ju att till exempel huvudläraren på den utbildningen fick visa liksom de tre bästa och tre sämsta projekten som folk hade gjort i kurser. För att se liksom vad ligger högsta och lägsta nivån. Och verkligen titta runt i det. Det var en programmeringsutbildning och då fick man liksom ledningsgruppen kolla på det. Och det ledde också till att alla deras, det som man då inom programmering kallar för code repository, alltså där all kod ligger, den släpptes öppen för hela ledningsgruppen. Så att de kunde gå in och titta om de ville. Och se, men så här ser koden de skriver ut.
Mm.
För att de verkligen skulle få insyn. Och det var en väldigt engagerad och bra ledningsgrupp som verkligen ville titta på de sakerna. Och det gjorde också att det var längre möten. Men ofta så skulle jag säga att man ser veckor, eller man ser kursutvärderingar.
Mm.
Och sen ifrågasätter man dem inte så mycket.
Nej, och jag vet inte om det, om någonsin hur kvalitetsarbetet går till hos anordnaren, om ledningsgrupper bryr sig om det och påverkar det.
Det kan väl förekomma vissa, alltså jag tycker så här, när en ledningsgrupp blir engagerad på riktigt, mm, när man når över den här liksom tipping pointen där de faktiskt börjar bry sig mer än att bara jag sitter här för att rösta ja till saker, mm, som annars är vanligt. Att man går på möten, äter lite lunch eller frukost eller fika och liksom mest lyssnar på någon som föredrar saker och säger ja. När man vänder på det, där det börjar liksom bli kravställningar tillbaks, det är då jag tycker att det blir intressant. Och där, jag har ju varit i några sådana ledningsgrupper där man faktiskt, ja men jag var en annan ledningsgrupp där ledningsgruppen ställde krav på att de skulle få komma och gästföreläsa. För att de ville träffa klassen och känna på hur är det i klassrummet. Vad verkar de kunna? Få göra liksom små övningar med dem. För att det var deras sätt att testa. Det var en kommunikationsutbildning. Och där ville de liksom få grepp om det på det sättet. Så att, ja.
Ja, men det kanske är mycket mer intressant att prata från det hållet. Egentligen, mm, vad är det som, jag menar, de ska ha ett bra arbetssätt, de ska veta hur man jobbar med systematiskt kvalitetsarbete och det ska vara arbetslivsanknytning och kompetensbehovet ska de känna till och sådär. Det ligger ju där.
Ja.
Och det känner vi till, vi vet att allt det där ska vara. Mm. Men frågan är liksom, hur ser det bra ut egentligen? Vad är det som ger den här effekten? Och vilken effekt är det vi vill åt?
Ja. Jag tänker på en sak som alltid har stört mig när jag blivit indragen i ledningsgrupper, för det är några gånger, alltså från arbetslivssidan, så kommer oftast den här frågan, men kan du tänka dig att ställa upp i ledningsgruppen, oftast när man ska ansöka om utbildningen, så alltså väldigt tidigt, och så är det så här, men du kan väl kryssa den här rutan på avsiktsförklaringen numera. Innan det så var det ju att man sa det muntligt, och då kommer liksom det här harangen av att så här, det är inte så omfattande, det är 4 möten om året, de brukar inte vara mer än 1,5 timme, om du inte kan komma på 1 eller 2 av dem så är det ingen fara. Och börjar man där, då får man ju fel person i ledningsgruppen.
Ja.
Om man istället börjar i ändan av att säga, jag gjorde så vid en ledningsgrupp vi skulle rekrytera till, då pinpointar vi båda, den är riktad till offentlig verksamhet i stor del, och då pinpointar vi att så här, vi vill ha en stor och liten myndighet, en stor och liten kommun, och så liksom listade vi upp allt vi ville ha, och så började man leta efter en person som passade på den sektorn, och så gick vi ut och sa så här, vi behöver en person inom den här liksom typen av organisation, vi vill att du kan lägga någonstans runt 40-50 timmar om året på ledningsgruppsarbete, och det du får ut av det är de här sakerna, och så började vi liksom lista upp och förklara allting, och det ledde ju till att man fick in tydligare personer som känner så här, men jag sitter här för att jag representerar den här typen av organisation. Det gjorde också att folk valde att gå ur när de bytte arbetsgivare. För folk byter ju jobb. Och då kände de så här, men nu byter jag till någonting som ni redan har en annan representant för. Och så försökte vi ha en fördelning från början. De fick sitta kvar för vi tänkte att det kan vara bra för fler. Men många kände då att så här, men nu hamnar jag i en annan position där inte jag till för det jag ska göra. För att då kunde vi, alla kunde veta varför de var där. Det var jobbigare att vara borta, för då kände de också att så här, ja men, då finns ju inte mitt perspektiv med. Om vi ska prata om en ny kursplan så vill, det är det bara att veta hur en stor kommun lägger upp det arbetet. Mm. Så att det inte missas som perspektiv. Och så var de liksom, vi sa ju en hög siffra. 50 timmar om året är ju högt. Men det var också att vi tänkte att så här, det kommer komma ut saker som de ska läsa och titta på. Vi vill att de kommer att gästföreläsa någon. Och vi räknade allting och tänkte så här, men en bra ledningsgruppsengagerad person lägger så här mycket tid. Och om man börjar med att säga det, då är de ju positivt överraskade om de lägger 30.
Och jag blev en gång rekryterad till en styrelse för en organisation.
Uh-huh.
Och då frågade de mig först, här, ja, vill du, vi funderar på om du ska sitta i den här styrelsen. Är du intresserad? Ja, tänkte jag, som ofta säger ja. Så, det är jag. Och sen kom ju liksom, då trodde jag att, ja men vad kul.
Mm.
Men så var det inte. Utan bra, då kommer du gå in i den här processen nu. Och då var det var verkligen, det var krav på mig. De gjorde intervju med mig. Och så här, nu, det tar ju tid förstås. Men det vart så himla viktigt för mig. Helt plötsligt. Så att när jag var satt i den där styrelsen, då, för jag kom in där och alla accepterade mig. Och såg att jag hade nytta. De hade nytta av mig. Liksom. Mm. Då blev jag verkligen så här. Ah, det här är viktigt.
Mm.
Medan som du sa förut, om jag förstod det rätt, att, och som jag upplever, att oftast är man bara, man står på knäna och ber nästan. Vi måste ha rätt
del.
Måste ha ett namn på den här listan. Och så. Och det
leder ju också till en vanlig grej också, att man har så här, skolväsendets representant. Då hittar man någon i sin egen koncern som är liksom med för att ha någon på pappret som är ännu mindre motiverad, för den är bara intvingad, istället för att så här, gå ut och leta efter en riktigt cool studieyrkesvägledare, studierektor, någon person som verkligen brinner för vad är liksom nästa steg efter gymnasiet eller sådär. Hitta någon, jag har haft en sån bästa person jag har haft på det. Hon, ja, men jag tror hon är studierektor eller något sånt där idag. Jag vet inte om hon var det just då, men liksom en sån befattning. Och som var väldigt intresserad av utbildningssystemet, verkligen visste hela gymnasiesystemet, kunde vara väldigt engagerad i så här, men hur jobbar man med behörighet, vad finns verkligen i kurserna. Alltså vi hade nytta av den personen. Så är det oftast inte. Det där är den där personen som nästan aldrig dyker upp.
Ja, man vet ju inte heller riktigt vilken nytta man har.
Nej. Och de här rollerna, ja, men, ha en process. Och det du sa är så intressant, för att dels gör man mycket sånt i ideella organisationer, men sen, vi gör ju här i yrkeshögskolan när vi tänker antagning. Ja. Vi vet ju att för att studerande ska stanna och känna sig motiverade så måste det vara högt söktryck, konkurrens, de måste ha presterat för att komma in. De ska inte bara liksom ha fått den på slentrian, för då är de med en inställning till sin plats. Varför använder vi inte på ledningsgrupperna?
Ja.
Vi kunde vara mycket, mycket bättre på det. Alltså så här, gå ut med rekryteringsannonser. Vi behöver en person med den här profilen in till den här ledningsgruppen. Och så bara säga så här, det är ett icke-betalt arbete, men du får de här sakerna. Det här är din betalning. Din organisation får den här insynen, ni får lättare plocka folk till. Det där är också kanske den största lögnen inom LIA. Sitter du i ledningsgruppen har du lättare att plocka personer för LIA.
Det är inte som, bara för att du sitter i ledningsgruppen, du måste göra lite mer.
Du måste också dit och gästföreläsa saker, vilket gör att folk inser efter ett tag och inser att så här, det viktigaste är det där att gästföreläsa. Ja. Du typ håller en kurs eller lär känna de studerande. Det är inte det ledningsgruppen. Ledningsgruppen kan ju verkligen så här, på en programmeringsutbildning kan de vara med och lobba för att det är de tekniker de brinner mycket för som ska vara med.
Mm.
Och då måste man ju ha många så att det blir liksom en balans. Eller på en kommunikationsutbildning så kan de vara inne för att prata om de modeller de tycker är viktiga, så att de får utbildade personer med rätt kompetens för att göra sitt. Och det är det de ska tänka på.
Ja.
Och förhoppningsvis så får de en eller två.
Ja, och man kan ju sätta sig där själv i tanken att man är anställda företag, vilket vi på Klok egentligen eftersom vi tar emot LIA och så och har anställt genom LIA. Det är ju, varför skulle vi gå in i en ledningsgrupp? Det kan man fråga sig. Och vad vill jag få ut? Om jag kvittar vad jag skulle göra, men jag skulle ju direkt bara, jag vill ju komma åt dem där i klassrummet. Det är ju därför. Och sen att de, vi tittar ju också, vi skulle se till att alla kursplaner var rätt.
Ja.
För vi kan det. Men att innehållet i kursplanen var väldigt korrekt.
Ja, men sånt har jag gjort i vänner. Jag har ju varit så här adjungerad in i, alltså liksom parallellgått med en ledningsgrupp och sagt att jag borde inte rösta för jag är inte branschen. Nej. Men jag kan vara med på alla möten och vara liksom ett kompetensstöd när det kommer till diskussioner. För det är svårt för en utbildningsledare att vara expert på alla områden i alla diskussioner och plocka det här från ledningsgruppen.
Ja, ser vi på när vi gör om kursplaner åt anordnare.
Mm.
Då den stora frågan är ju hur ska vi tolka det här?
Vad vill
branschen? Vad, vill, alltså, vad är det viktigaste av de här fem målen? Vad borde vara VG?
Ja.
Eftersom nu har VG.
Ja, men där, det där får jag in på sådana saker som när man kommer till när vi ändrar kursplan, vilket vi gör rätt ofta. Framförallt när vi ska in och leverera kurser. Men också när vi skriver om hela kursplaner. Så är det ofta så här, en utbildningsledare kämpar ju för att få en beslutsmässig ledningsgrupp som bara kan säga ja.
Mm.
Och det där är ju fel incitament. Man skulle vilja ha så här, vi måste ha ett möte med alla ledningsgrupper så att alla perspektiv syns, så att de verkligen har lusläst alla kursplanerna så att de vet vad de får. Men där är vi ju inte. Men det är för att vi sätter ribban på så här, ja, men vi måste ha de här tre eller fyra personer från näringslivet för att de ska vara i majoritet jämfört med studerande, representant och liksom utbildningsledaren eller anordnaren. Och sen så måste vi få hit två på varje möte. Mm. Liksom. Och så blir det så här, ja, men vi fixar per kapsulum. Och det är vanligaste frågan jag får när jag pratar med utbildningsledare är så här, för jag har ju väldigt smarta formuleringar i arbetsordningar på hur man liksom kan bygga smarta beslutsgångar och sådär. Och det är alltid det som är mest lockande. Hur kan vi få till beslut? Inte hur kan vi få människor att vara på ledningsgruppsmötena? Vilket egentligen är mer intressant. Hur får vi folk att vara där och diskutera?
Ja.
För om de nu framförallt är en referensgrupp och väldigt bra på att förstå vad branschen behöver, då handlar det ju inte om att trassla igenom dem till besluten.
Nej, och när du säger, som du sa förut, du sa nu som en referensgrupp.
Mm.
Vi brukar prata med utbildningsledare om det här en del. Och det är ju kanske så att vi behöver kanske, om vi är riktigt krassa, två ledningsgruppsmöten per år för att kunna ta alla beslut.
Ja, för att följa formalen, ja.
Ja, formalen. Mm. Ja. Så resten kanske borde vara referensgrupper som då gör mark för de här beslutsmötena.
Ja. Mm.
Och då behöver det inte ens vara samma människor.
Nej. Nej, och jag har också suttit i en ledningsgrupp som började prata om så här, men alla de här besluten vi bara måste fatta som egentligen vi inte har så mycket åsikter om.
Ja.
Typ examinera studerande.
Ja.
Det är väldigt svårt att ha åsikter på den.
Anta studerande.
Ja, den är också svår. Man kan ju minst prata om 20%-reglerna och vissa så här reell kompetensgrejer.
Men
det är oftast rätt lite på de flesta utbildningar. Jag har haft jobbiga utbildningar som har mycket sånt. Mm. Men, eller jobbiga. Spännande utbildningar. men de som har... men de flesta har ju liksom en rullians på det. Och då var det en ledningsgrupp som föreslog en gång att... eller någon i ledningsgruppen föreslog, kan vi inte bara ta alla de här per kapsulum? För de säger vi nästan bara ja till ändå. Kan vi inte bara skicka ut dem till beslut och så kan vi liksom lägga tematiska diskussioner på alla andra mötena?
Mm.
För å ena sidan behöver vi ha regelbundna möten, vilket anses vara fyra om året. Mm. Sådär. Och då kan vi ha fyra möten som är sådana. Och de behöver ju egentligen inte vara beslutsmässiga, för de är ju då diskussionsmöten. Det kan föras protokoll, men vi kanske inte behöver fatta så mycket beslut. Och sen går beslut alltid ut på mail i ett underlag från diskussionerna.
Mm.
Och det diskuterades. Det testades en variant där man sa att resultatet var att två möten var beslutstunga och de andra skulle vara mer tematiska, där en skulle bli längre möten. Där var så här, kan vi inte ses en hel dag?
Ja.
Och få utbyte tillbaks. Och då väcktes tanken med mig. Det har inte implementerats där, men jag började tänka på så här, men ge ledningsgruppen någonting tillbaks då. Ge dem en temadag med inspirationsföreläsningar. Ta in era lärare. Låt dem hålla föreläsningar och inspirationsföredrag för ledningsgruppen, så får ju de en slags liksom, en heldags kurspaket med diskussioner runt det. Låt fem lärare från utbildningen komma och prata om sitt liksom, expertområde med det här, och så kan de prata om den kursplanen tillsammans med läraren, alltså liksom utbilda och utbyta. Alltså, för de som sitter i ledningsgruppen är inte alltid ämnesexperter på allt som ska ingå.
Nej.
De sitter ju i en rekryterande roll eller en översiktlig roll, och det är jättekul för dem att också lära sig mer. De vill ju det, och det är ju en betalning i sig.
Mm.
En gång om året eller två gånger så har vi inne lärarna som har kört nu, och så får de köra, så ger lärarna betalt då istället.
Mm.
Men sen, i praktiken kan vi ju ge ledningsgruppen betalt också.
Ja, ja. Det händer.
Det finns ju inget hinder för att göra det, det är bara att man vill hålla i pengarna.
Ja. Jag gjorde faktiskt en undersökning bland ganska, alltså alla ledningsgrupper på en stor anordnare.
Ja.
Jag behöver inte säga vilken. Men där jag ställde frågan om vad skulle göra att du engagerar dig mer i den här anordnaren?
Ja, spännande.
Ja. Utfallet har jag inte ordagrant framför mig. Men min känsla var att Ja, inte så mycket. För jag hade ju så här, innan jag gjorde den där undersökningen, hade jag ju egna idéer om vad vi skulle göra. Men jag
Ja.
tänkte, nej, jag kan inte hålla på och göra massor med saker utan att veta vad som är
Nej.
sant och falskt och vad folk verkligen tycker. Men jag tänkte ändå så här att, ja, men om jag gör sådana här dagar där de liksom kan som nätverk träffa varann så här, över alla ledningsgrupper och bygga broar mellan branscher och sånt där och sådana grejer. Jag hade massor med idéer. Men, och jag ställde frågorna utifrån att det fanns möjligheter och lite sådär. Men ärligt talat, varför de ville vara engagerade, det var för att de ville hitta arbetskraft. Och allt annat var de ganska ointresserade av. Och det vart ju lite nedslående, för jag hade ju ganska stora planer på att nu ska det här ska bli ett jättebra arbete och vi kommer få ännu mer engagerade ledningsgrupper. Så jag körde i alla fall huvudet i väggen just då. För jag
Men det
trodde
där
att
tror jag
de...
många kan sympatisera med, för alla ledningsgrupper är inte lätta. Jag har ju tagit några exempel där jag haft det bra, men jag har också suttit i de här lägena där man har kallat till ledningsgruppsmöte och så kommer det en person. Och man bara, men jag lägger ner det här. Jag orkar inte. Och jag har liksom försökt att få dem engagerade och gjort massa grejer, men det kommer bara en. Och det är ju jobbigt, för när man frågar dem sen så är det så här, nej men jag var tvungen att prioritera annat. Och då är frågan, varför är inte det här mer prioriterat?
Just det.
Men har de andra rekryteringskanaler? Har de andra sätt att lösa sina behov? Så varför ska de gå dit? Alla kommer ju prioritera. Vi måste ju vara bättre än alternativen. Och det är
En
svårt.
sak är ju, det är samma sak med om man vill ta in konsulter som föreläsare. Det är ju att framförallt i konsultbolag så har de ju sina debiteringskoder. Och det finns ingen debiteringskod för ledningsgruppsarbete inom YH. Det finns ingen debiteringskod för att
Just det.
stå och utbilda inom YH.
Nej.
Några företag som jag var inblandad hade faktiskt fått till, för de har sett det här problemet, och där har de lagt en debiteringskod som låg debiterades HR. Så om de gick in, liksom, istället för att få de här kanske
Ah,
2000 kronor i timmarna för att
just det. Så debiterar de sin egen
just
HR-avdelning
det,
för att de gör
för
ett
att de gör ett
arbete.
arbete åt HR. Och
Smart.
då fick de ju
Det är ju
till...
ett bra mikroknep.
Ja, det är det. Och då, för det var kanske inte så att de inte ville undervisa alla gånger. Eller sitta i
Nej.
ledningsgruppen. Men de blev lite stoppade
Ja,
längre bort.
tekniskt i organisationen liksom.
Ja, just det.
Och det där, alltså, jag tycker det för in på en annan bra sak också. Det är ju att jag har aldrig stött på en anordnare som ger något slags liksom kit till den som hoppar in. Jag tänker, det finns så mycket värden av det.
Onboarding på något
Ja,
sätt.
men som är liksom så här, det här får ni som nytta och som inte är liksom tomt sälj som ni har lättare att rekrytera studerande, för det är ju inte sant. Liksom. Då måste man göra x antal andra saker. Utan mer de här, men varför kan inte företag se det som en pro bono-grej då? De gör massa andra saker som är schyssta. Det här är en schysst sak mot samhället. Okej, att det kanske är till en vinstdrivande skola, men du är där för att se att en utbildning är bra, för att en bransch ska få grejer. Ge dem ett litet presskit, ge dem en snygg logotyp och saker att lägga upp, ge dem en liten stämpel de kan lägga på. Gör sånt där som alla andra gör för att liksom på något sätt påvisa att någonting har ett större värde. Vi kan väl liksom göra en så här, nu kan ni gå ut och skryta om det här. Här är ett färdigskrivet litet pressmeddelande. Använd det. Anpassa lite grann. Vi låter vår seniora konsult inom det här sitta i den här ledningsgruppen, för vi vill bidra med vår kompetens till branschens framtid. Låt dem visa liksom altruistiska perspektiv, för även om de inte vill vara altruistiska så vill de säkert skryta om det. För att visa mot sina branschkonkurrenter att vi sitter minsann i en ledningsgrupp. Vi är bättre än er, eller liksom sådär. Få liksom en intern känsla. Och det skulle vi kunna ge. Vi skulle kunna ge dem färdiga kit utav sånt som
Då,
inte.
jättekul, när du säger så tänker jag på en idé som vi hade, för vi skulle ha, eller jag hade, vi skulle, klassrummen, då skulle namnge dem.
Ja,
Så då körde vi
det här kommer jag ihåg.
arena-namn, liksom att, ja men du kan få kalla det här Peab.
Det är så bra.
Och du sitter i ledningsgruppen så får du ett klassrum.
Det är jätteroligt.
Och du får då liksom sätta upp en hel backdrop med ditt företagsnamn, tapetsera
Ja.
med i det här klassrummet. Och då blir det ditt klassrum. Vi tänkte ju på det för medfinansiering
Ja.
till viss del,
Just det.
men också det skulle ju driva engagemang. Vi har vårat rum och de skulle alltid få, när det här rummet är ledigt får ni alltid vara där om ni vill.
Och där kan vi snacka om att få LIA-studerande. Sitter loggan där inne, eller vi har lite så här, du får sätta upp tre tavlor med information om företaget, om era värderingar, vad det är där. Jäklar vad ansökningar man kommer få då.
Ja.
För det är ju studerande, alltså de flesta, jag skulle, kanske inte alla branscher. I vissa ställen får man ju LIA-platser och sådär automatiskt. Men på många ställen så går de ut och googlar. Mm. Och då är det den som ligger högst upp på Google. Och ja, den som har säljas webbplats. Men man kanske har ett jättekult bolag som inte är så bra på att skryta digitalt eller bli hittat på det sättet.
Mm.
Perfekt sätt. Mm. Men jag har ett helt klassrum. Eller man kanske med ett klassrum ger dem en sån här A2-poster ute i korridoren.
Ja, just det.
Bara med logotyp och så här, sök LIA hos oss.
Mm.
Man kanske har fler utbildningar man kan rekrytera från på samma skola. Det finns så mycket. Vi kan skryta om våra ledningsgruppsföretag som anordnade på webbplatsen. Vi kan låta dem skryta om att de sitter med. Det är ju en samverkan, ett utbyte. Mm. Och sen vad jag har hört, när jag liksom pratar med folk om varför de är engagerade, så tycker ju de att det är kul att höra diskussionerna. De vill ju veta hur andra tänker.
Ja.
Och nu, om vi liksom ska glida lite in i det här man får för effekt. Jag tycker att när jag får en ledningsgrupp som är bra, när jag har fått igång dem, då är ju de motorn i utvecklingen. Alltså då pratar de om så här, vad är innehållet, vad lär de sig, vad borde de lära sig. Och då börjar de ju prata om så här, men på vårt företag eller på vår arbetsplats, i vår organisation så gör vi på det här sättet. Så börjar de mixa och prata och så blir de intresserade. Och så har de eftersnack och sen har vissa så här lunchträffar för att de vill prata om hur de gör på olika sätt.
Ja.
Och då börjar de liksom nätverka inom ledningsgruppen och liksom får en känsla. För många branscher är inte så konkurrensdrivna, utan de är ändå intresserade av att höra varandra.
Ja.
Och det här har ju funkat bäst. Alltså den utbildningen där vi har en ledningsgrupp som är människor i offentlig ideell sektor, en kommunikationsutbildning, där är de ju väldigt intresserade att träffa varandra. Alltså det de största incitamenten är att de vill prata om vad som händer hos dem.
Mm.
Alltså hur sker det här? För att det finns ingen konkurrens mellan myndigheter, kommuner, ideella organisationer på det sättet. Så nej, de vill ha det här utbytet. Men jag har ju sett det hända på programmeringsutbildningar med helt liksom kommersiella företag som bara ska tjäna pengar.
Mm.
För de som sitter där kan vara nördiga. Men då kan vi ändå gå in på det här med att hitta rätt person. Jag tycker det kan vara svårt att hitta en person som bara är rekryterare. För de kan inte prata så ämnesdjupt.
Nej, nej,
det... Jag vill gärna hitta en senior, konsult, en verksamhetschef som tidigare varit i yrket själv. Liksom.
Men det kanske talar för att det ska vara referensgrupper mer än
ja,
ledningsgrupper. Alltså ledningsgrupper måste finnas och den ska ta besluten.
Ja.
Men att referensgrupper är andra människor beroende på området de ska hantera.
Ja.
Någon kan ju hålla en referensgrupp för kursplaner inom det här området. Ja. En referens för att ta fram analyser om rekryteringsbehov och sådana saker. Och det kan man ju nästan studsa mot kvalitetskriterierna.
Ja, men precis. Och det man behöver ha är ju, man måste göra det lättare att vara engagerad i det. För jag tänker, om man nu har fått in, jag har sett en ledningsgrupp där det satt väldigt mycket höga chefer i bara. Och då var det diskussionen på en helt annan nivå. Alltså man kunde göra jätteintressanta branschspaningar och liksom pratade vi omvärldsanalys och sånt där. Intressant. Men så fort det kom ner på kursplan och sånt så var de så här, men det är inte mitt expertområde. Nej. Jag vill inte prata om det här. Och då började jag jobba med metoder för att så här, men om vi gör delbara dokument, om vi hittar en struktur för hur ni kan skicka ut det i er organisation och få feedback. Vi bygger liksom nästan remissrunder ut i era företag, får tillbaks det, så vi liksom kokar ihop det. Men oftast gör man så. Oftast så slänger man upp en lunta med papper på ett bord under ett och ett halvtimmes möte och säger så här, kan vi få lite feedback på de här? Det är inte en jättebra form.
Nej, jag håller med. Det är mycket bättre. Jag har också lyckats med att det sitter beslutsfattare runt bordet, men de får en hemläxa i sin organisation.
Som du sa,
så kommer de tillbaka med, för då blir de lite stolta också.
Ja.
De har använt sina experter.
Ja. Och det här är vad vi står för.
Ja, liksom. Det står
och man kan göra så, då kan man göra rent beslutstunga möten och så sker liksom mycket av diskussionen ute på andra sätt. Ja. Och då kan man referensgrupper. Då kan man säga så här, men skicka en av er experter det här datumet. Så pratar vi då. Mm. Och så kokar vi upp ett förslag och så tar ni beslut här borta. Det är också en möjlighet.
Mm.
Men summa summarum så är det väl, alltså det jag har försökt jobba och ta med mig från min egen bakgrund är ju att tänka att ledningsgruppen ska i grunden fungera som en styrelse, men de kanske egentligen inte har så mycket ansvar. Så då måste vi jobba med att de har ett engagemang av andra skäl. Alltså väcka det engagemanget, ge dem nytta av. De ska känna att det är ett värde att gå dit, de ska känna att det är jobbigt att prioritera bort mötet. Och sen så här, uppenbara saker som att lägga in mötena i jättegod tid. Många kallar ju väldigt, alltså de lägger ett årshjul och sen flyttar de på datum. Så du flyttar det datum så de som inte kan. Det är oftast rätt busy people som ja, vi har i ledningsgrupp. Så måste sätta dem, hålla fast vid dem, inte liksom tumma på det. Och kan inte utbildningsledare sjuk, skicka en annan från anordnaren. Alltså håll mötet.
Inte... Och håll det effektivt. Jag menar, vi vill inte hålla på med, som jag vet både du och jag gör, vi kör live-editerar protokollet direkt på plats så alla ser det.
Och gärna förskriver så mycket det går.
Förskriver så gott det går eftersom, ja, det är ju bara beslut som ska tas ofta och sen lite diskussioner.
Mm.
och att det syns, då kan vi direkt bara alla gå med på det här var det här mötet och det är så här vi har kommit fram till. Och det är ju en smart sätt, men som du sa också, att se till att man samarbetar på ett ställe, att de har tillgång till alla sina dokument och
Kontaktvägar mellan mötena. Ja. Alltså jag har haft ledningsgrupper som har kört Facebookgrupper eller kört Slack-kanaler. Alltså olika sätt för att hålla löpande kontakt.
Ja.
Det skapar mer engagemang, för då känner man att man är i det sammanhanget hela tiden.
Ja.
Annars går det ju ett kvartal till nästa möte och då har man lite så här glidit ifrån det där. Men finns det en kontinuerlig kontakt tillbaka, så där det kanske kommer upp små mikrodiskussioner. En utbildning, där har vi ju kört en gemensam Facebookgrupp med klasserna och ledningsgruppen. Så att då går ledningsgruppen gärna in och pratar om det klassen vill prata om. Och då är inte det den officiella liksom, chattkanalen för utbildningen, utan det är en sån här extra, jag hittar en kul artikel och sådär.
Mm.
Och då delar ledningsgruppen ibland saker och ibland är de inne och kommenterar. Och så berättar de så här, kul att det här kommer upp och vi har också ett case på det här. Och så blir det ett samskapande. Och då kommer de väldigt nära. Det är också samma ledningsgrupp där ordföranden i ledningsgruppen är liksom, kan höra av sig och vara så här, borde vi inte prata om det här på det här ledningsgruppsmötet? Är vi inte här i årshjulet nu? Eller är inte det här en viktig sak? Eller borde vi inte få in det här i utbildningen? Och det är väldigt sällan ledningsgrupp kommer med initiativet på saker som ska in, tycker jag.
Mm.
Och när det funkar så blir jag glad.
Mm.
När ledningsgruppen, när ordföranden känner sig lite sammankallande. När man liksom, de vill liksom dra ihop sig själva. Och därför i den aspekten tänk som en styrelse. Och då brukar jag ta med mig från ideell sida liksom det här. Det finns ju mycket framgångsfaktorer för att hålla en styrelse engagerad. Och det handlar mycket om att ha de här kontaktvägarna och samarbete. Att man känner att man kan påverka besluten. För jag tror många som sitter där mest säger ja för att de känner att de inte vet vad alternativet är.
Ja.
Om jag säger nej till kursplanen, vad händer då? Eller om jag säger nej till antal studerande. Eller så här, jag vill inte alls examinera de här personerna. Har jag rätt att göra det? Och därför, jag tror någon så här liten light ledningsgruppsutbildning eller löpande, bara så här, påminna dem, coacha in dem i det.
Ja, men jag gillar när du säger att det ska vara att om man håller kontinuitet i kontakten, man får dem invävda på så sätt som du sa, med att de har en koppling direkt till klassen och direkt till utbildningsledaren i en chatt.
Ja.
Lätt att komma åt varandra helt enkelt. Alltså, och de får information hela tiden.
Ja.
Och varför inte att det är klart att de, ja, det gjorde ju vi i alla fall tror jag med den här veckoutvärderingen vi höll på med. Där fick ju de insyn i det också kontinuerligt.
Ja.
Alltså hur går det med för klassen just nu? Och sen samla allt på ett ställe där de kan gå in.
Ja.
Så att, och sen samredigera i dokument.
Ja, ska vi falla in på liksom förordningen att de ska se till att saker bedrivs och hålls, så att det hålls kvalitet.
Måste de ha insyn?
Ja, de kan inte liksom få en lunta med papper eller en pdf utskickad så här en vecka innan mötet. För det kommer de inte hinna läsa just då. Utan så där, de måste ha tillgång till det och kanske också känna lite skuld när de inte haft koll.
Ja.
Så att de själva vet att så här, men nu kanske inte jag borde sitta i ledningsgruppen.
Mm.
Och där tycker jag, håll inte fast i människor som inte har tid längre. Prata med dem och säga så här, du verkar inte ha tid längre. Har du en kollega? Eller ska vi liksom hitta en helt ny? Jag tycker, vi hade till och med en arbetsordning för en ledningsgrupp där vi sa att om en person inte har varit med på två möten så tar ledningsgruppen upp för diskussion om personen ska plockas bort.
Mm.
Så att ledningsgruppen pratar om det. Och då får man inkomma själv med något skriftligt. Alltså utbildningsledaren hör av sig och säger, nu har du missat två möten. Nästa möte kommer vi prata om du ska vara kvar.
Mm.
Ser du själv vara kvar? Och så får de komma i sin argumentation, men det var alltid uppe för beslut. Även om de kom dit då, har du missat två på varandra följande möten, så kommer vi prata om ifall du ska vara med.
Mm.
För då satte vi liksom en agenda av att du kan bli utesluten, och det är jobbigt.
Jaha.
Att bli utkickad. Det jobbar att få sparken och säga upp sig.
Mm.
Så att, liksom, det gav ett litet incitament också. Den kanske är hård,
lite
men jag vill testa. Ja, men, så här, piska morot, båda ändarna. Nej, men, ska vi falla in i så här, vad man faktiskt har nytta av då?
Ja.
Eller vad jag tycker att man ska ha det till? Så tycker jag att ledningsgrupper framför allt ska fokusera på innehållet i utbildningen.
Ja.
För den majoriteten av ledningsgruppen ska vara från arbetslivet och de ska bry sig om innehållet.
Ja.
Att de lär sig rätt saker. De andra grejerna är ju formalia vi måste göra.
Ja.
Antagning, svårt att få dem engagerade i.
Ja, alltså, då är det enda de ska engagera sig är om antagningen då ska göras på ett annat sätt. Då. För jag menar, de kan ju inte ändra antagningsförfarandet. Nej. Under antagningsgången.
Nej, jag har sett två exempel där det funkar bra. Det ena var att ordentligt diskutera urvalstester. Att inte bara gå på anordnarens standard, utan så här, vad är lämpligt för den här? Vad tycker vi är? Och då ändrar utbildningsplanen.
Vad måste de kunna för att fatta
det här jobbet? Om vi ska hinna så här långt och prata om så här är en startpunkt och liksom, eller vad är bra faktorer för att någon ska vara trolig att passa det yrket?
Mm.
Liksom. Man hittar de grejerna. Och sen den andra grejen som inte har liksom innehåll, kursplaner och utbildningsplan och sådär, det är att man i antagningsgrejen har saker som så här, men ska ett års relevant yrkeslivserfarenhet eller inom det här området, då kan man ha mycket bra diskussioner om, vi hade så på en kommunikationsutbildning och då är det så här, med ett års bakgrund som kommunikatör eller informatör. Och så söker det någon som säger så här, men jag har varit lärare, jag tycker att det är ett kommunikativt yrke. Då är det en diskussionspunkt. Och lärare vart det nej på, tror jag. Men fotograf att ja. För fotograf anses ligga till nära kommunikation. Så, och då har man en löpande sån diskussion varje år. Där vi är så här, men utbildningen får plocka fram alla yrken vi inte redan har pratat om. Om du söker någon som anser att det är det, så har vi någonting vi ska hantera. För att få en tolkningslista. Och det kan man ju ha på annan sån här reell kompetens och motsvarande också. Där det kan vara, ja, men tycker vi att det här är motsvarande det här? Eller liksom, man, sånt som inte bara är ren formalia utan faktiskt lite tolkning. Att man bryter ut de delarna som faktiskt har med branschkunskapen att göra. Så. Men annars, examinera studerande är ju en... Det finns inget engagemang i den.
Nej, jag vet inte.
Den bara görs.
Ja, de ska ju egentligen se till att det är gjort på rätt sätt.
Ja, och det har de gjort genom andra grejer. Då är det kanske bättre att man tittar på innehållet i kurserna, visar exempel på vad man har gjort, tittar på kursutvärderingar och sånt, och ser att det stämmer.
Ja.
Och en grej som jag aldrig har testat, men som jag har slagit massa gånger, ledningsgruppen skulle ju kunna kvalitetssäkra lärare.
Ja, och det tror jag, det har jag hört många pratat om faktiskt. Och
jag vet inte om de har gjort det.
Nej, och jag vet inte om det, hur genomförbart det är.
För just alltså, det här med att myndigheten vill att man ska anordna kompetens, som du också ska tittas på.
Ja.
Men jag tänker, om vi pratar om ämneskompetens. Alltså,
om, ja, men om vi ska vara ärliga, i de här ledningsgrupperna, i utbildningar med ledningsgrupperna, utbildningar med engagerade ledningsgrupper har ofta inte ett problem med rekrytering av lärare.
Nej.
Utan det är ju de som är lite inte så engagerade ledningsgrupper. Där har man kanske också nu gissa av magkänsla och vad jag upplevt. De har lite svårare att hitta lärare.
Ja.
Och det betyder att då... Ibland är man ju faktiskt nöjd för att man hittar en lärare överhuvudtaget.
Ja.
Och då att börja liksom... ledningsgruppen som inte är så engagerad ska försöka kvalitetssäkra.
Nej, men jag tänker
jag håller med dig i sak, men jag vet i 17 hur det ska liksom genomföras.
Nej, men jag tänker att så här, i de lägen där en utbildningsledare inte har ämneskunskaper, vilket är väldigt vanligt, så skulle man ju kunna så här, ta in ett CV eller en konsultprofil eller någonting sånt, och ha en rutin på att så här, skicka ut den till ledningsgruppen när, om det finns tid och allt sånt. Och så här, vad tycker ni? Har ni en åsikt? Verkar den här personen ha rätt bakgrund för den här kursen? Bara få en så här second opinion. Jag tänker att det är ett sätt att löpande hålla kontakt också.
Och för som utbildningsledare blir lite satt i knipa då. För att säga att de skulle säga nej.
Du behöver inte skriva in i arbetsordningen att de har rätt att säga
nej. Nej, men att, ja, men ändå.
Du menar att gå emot din ledningsgrupp?
Ja.
Då får man väl kanske från början informera om att så här, ja, men är det tajt om tid så kommer vi ändå plocka någon som
man
på.
Får vara väldigt tydlig då i sådana fall.
Men alltså, sen är det så här, allt det är lite hönnäget. Men har du fått ledningsgruppen att funka så kanske du har lite bättre grundlärarbeläggning och det kanske är någon kurs som man är osäker på.
Nej.
Eller sådär. Men sen så, alltså pratar vi om lärarbeläggning, så handlar det ju mycket om hur man utformar kursplaner. Och då är det tillbaka till ledningsgruppen igen. Att fundera på, ska vi bygga dem ämnesspecifikt? Ska vi bygga dem tematiskt? Alltså hur ska vi bygga dem? Och det kanske inte en ledningsgrupp alltid vet.
Nej.
De ska ju kunna komma med råmaterialet och säga, det här ska man kunna. Och sen måste ju någon sitta och planera. Och det där faller ju alltid mellan stolarna. Det är därför vi får gå in i kursplaner ibland.
Mm.
För att någon, ledningsgruppen vet ju vad de vill ha. Utbildningsledaren vet vad som kanske är praktiskt att lägga schemasalsmässigt och mycket LIA-period man vill ha. Eller sådär, vad är liksom våra begränsningar som anordnare? Men sen däremellan kommer det ju få en smart fördelning för att kunna fylla lärare och liksom få en progression och allting sånt. Och det är väl det jag tycker att en ledningsgrupp väldigt... Hur engagerad de än är, så är det svårt att ha en ledningsgrupp som både förstår liksom YH-formen, pedagogik, didaktik, ekonomisk planering och ämnet. Alltså det blir för många aspekter.
Ja, ja.
Och där måste anordna en tillfälle det. Eller bara låna in folk. Ja. Låna in en huvudlärare.
Men hur, liksom hur, man, hur YH funkar ska ju vara utbildningsledaren som ska kunna.
Men som också får skriva protokoll och göra allting annat.
Ja, så men det då blir kanske liksom... man försöka få bort det då.
Ja, men man kanske kan vara fler från anordnare
med.
Man kan, alla behöver inte ha rösträtt. Det kan komma någon som bara är där och liksom håller koll på det.
Ja.
Men, och det för mig till tematiska ledningsgruppsmöten. Alltså, när det lyckats bäst, när man får mest nytta av dem, så är det så här, här pratar vi kursplaner.
Mm.
Här pratar vi, ska vi ändra antagningen nästa år? Att man liksom gör de grejerna tydliga. För då kan folk förbereda sig. Det är som hemläxor. Då kan de läsa på någonting innan. Då kan alla ha lite förståelse om vad gäller för YH med det här. Alla kanske kan få.
Om vi då lägger på det att de också har fått en hemuppgift att göra som ska redovisas. Vi sa så här, ta hem till en organisation,
ta med tillbaka. Det
då blir ju engagemanget troligtvis större. För man vill inte misslyckas där.
Nej.
Det vill man inte.
Ja, men det är en bra summering.
Ja.
Engagera ledningsgruppen är det viktigaste. Det går att ha nytta av dem. Och så här, höj ribban från få beslutsmässiga möten och få igenom besluten.
Ja.
För då sitter vi bara och kämpar där längst ner. Liksom. Paddlar trampa vatten.
Liksom. Och kan du hitta goodwills för att sitta med en ledningsgrupp så är det bra. Alltså att få ett rum uppkallat ett eller något.
Men vi är båda väldigt, ja men absolut. Och vi är båda väldigt överens om att när en ledningsgrupp fungerar bra så är det ju kul.
Ja.
Alltså det är mycket roligare att vara utbildningsledare och ha en engagerad ledningsgrupp.
Ja, mycket roligare.
Det blir inte jobbigare för att de tycker massa saker. Nej. Det blir ju bara roligare
ja.
Och mycket bättre. Det jobbiga är när de inte kommer. När man aldrig får tag i den. Ja. När man måste harva igenom beslut och få ut examensbevis genom att så här, ringa folk som ska svara på ett mejl. Mm. Det är det jobbiga.
Mm.
Och det kan man komma ifrån med en engagerad ledningsgrupp.
Oj, vad vi kan prata om det här.
Ja, jag tror vi får nöja oss nu.
Ja, det får vi.
Ja, tack för den här gången.
Ja, hej.